Jag är Miriam Meboa och jag är en person som är 27 år just nu. Jag syr mycket och gör det som mitt arbete som freelancer nu just. Och jag bor i Kotby. Det är jättetrevligt att bo där. Men jag har vuxit upp i Kyrkslätt. Och det är en ganska stor liksom, del av min identitet på sätt och vis. Och jag är mörkhyad. Min pappa kommer från Ghana och min mamma är finlandssvensk. Och det är sånt som också har påverkat ganska mycket. Liksom, eller påverkar hela tiden varje dag. Att vara mörkhyad och finlandssvensk i Finland då. Så vidare.
Jag hoppas att det kommer, eller det kommer säkert naturligt att komma in medan vi pratar längre fram.
Ja, jag tror det.
Men vad menar du med att Kyrkslätt, att det har varit en del av din identitet?
Kanske sådär när man talar om, eller många frågar liksom varifrån man kommer. Eller det är en fråga som jag har fått åtminstone ganska mycket i mitt liv. Av vissa anledningar. Men då måste man alltid ha ett svar också. Så där, liksom, om man presenterar sig för någon ny människa. Eller nu frågar att ja, vem är du och varifrån kommer du? Och var har du vuxit upp och var har du bott och så vidare. Så då brukar jag liksom säga att jag är från Kyrkslätt.
Och du har studerat textil.
Kläddesign.
Kläddesign.
Ja.
I Rovaniemi.
I Rovaniemi, Lapin yliopisto.
Ganska coolt.
Ja.
Gick det på svenska eller engelska eller finska?
Finska. Helt på finska. Så det var också en del av eller det var en stor process också med den här finskan. Jag har alltid varit ganska bra på finska, men vi har talat svenska hemma och svenska har varit mitt huvudspråk nog. Mestadels så gick liksom alla skolor också i gymnasiet på svenska. Och sen rakt efter gymnasiet så får jag upp till Rovaniemi till Lappland och bara skulle tala finska hela tiden. Och det var ju liksom sådär att ingen egentligen kunde heller hjälpa med den där finskan. Att om man sen inte liksom kom på något ord, om man hade något ord i huvudet på svenska, så försökte man komma på vad det är på finska så att man kan kommunicera med människor. Så var det ingen som kunde vara sådär, ja det kanske är det här eller så här. Eller visste de kunde översätta någonting. Så det var nog ganska jobbigt i ungefär ett år. Första året var lite jobbigt, men sen andra året så började jag kunna. Och sen tredje året så var jag redan helt flytande. Så det liksom,
alltså,
och jag bodde där i 4,5 år så.
Hatten av. Alltså om du har klarat det där så då vet du att du klarar vad som helst.
Ja.
Nå, Miriam, vad är det första du tänker när du står framför en helkroppsspegel?
Oftast tänker jag att, eller jag ser mig själv som om jag aldrig har sett mig själv förut. Det kan vara ganska sådär fräscht. Och ofta så tycker jag mera om mig själv när jag ser mig än när jag inte ser mig. Jag har hört att det är liksom tvärtom för många. Men för mig så brukar det vara så att när jag ser mig själv i spegeln så ser jag hur fin jag är eller hur bra jag är. Eller liksom jag får det bekräftat. Och jag kommer ihåg det på ett annat sätt än när jag bara går omkring och finns. Så jag brukar nog tycka om att se mig i spegeln.
Är det skillnad om du går förbi en helkroppsspegel så att du är naken eller har kläder på?
Ja. Ja, jag tycker mest om mig själv när jag är naken. Och så tycker jag tycker om kläder också, men jag tycker att det är svårt med kläder. På det sättet att kläder visar så mycket olika känslor och så mycket olika stilar. Och det är så mycket koder i kläder. Så om man då kodar sig fel för den känslan man har, så då är det jättesvårt att synkronisera sig själv. Jag har varit sån att jag har burit med mig ganska mycket saker. Och när jag var i gymnasiet, åtminstone i gymnasiet, kanske också före det, så hade jag alltid kanske två olika outfits med mig, eller tre. Och så kunde jag byta liksom mitt på dagen. att jag var förberedd på just den där känslan. Jag visste liksom att jag kommer att ha det. Eller det kan också bara, det är inte liksom, det behöver inte heller vara att det känns pinsamt eller fel, utan det känns bara att det måste hända en förändring. Att någonting runt omkring mig har bytt, så då måste jag också förändras.
Har du ännu redan bestämt, vi kommer alltså att ha en fotografering.
Ja.
Tillsammans, och ganska många kommer säkert att vara nakna. Men samtidigt, du är designar kläder, så det där, jag kan tänka mig att du kanske gärna skulle ha något på dig också. Har du tänkt kring det här, hur du kommer att göra? Helt naken?
No, jag hade tänkt vara naken nu. För det är så jag liksom, det är så jag känner mig mest som mig själv. Kläderna som jag har på mig är oftast mest för att visa någonting åt någon annan. Kanske. Nej, inte ändå. Det beror på. Men om jag skulle liksom fotograferas, om det är någon som tittar på mig, så då, eller om jag är medveten om att någon tittar på mig, så då sätter jag på mig, jag tror att jag sätter på mig andra kläder än vad jag skulle sätta på mig om jag bara är för mig själv. Och det kan man ju använda också. Ibland så vill jag ju det. Och ibland så vill jag ju visa någonting specifikt om mig själv som, liksom, som jag kan visa via mina kläder. Men det råa, nakna jaget är mest sant när jag är naken, tänker jag.
Minns du den där gången när du liksom var liten och för första gången märkte hur du såg ut och blev medveten om ditt utseende?
Jag kommer inte ihåg när jag såg mig själv för första gången. Jag kommer bara ihåg att jag jämförde mig själv ganska mycket med andra människor. Och så kommer jag ihåg såna situationer där jag trodde att jag var ljushyad. Och så tittade jag på mina händer. Allt idag då. Så såg jag mina händer och så var jag så här, vad är det här? Vem är det? Oj, okej. Okay. Ajo. Och så kom det liksom som en våg allting tillbaka. Och så måste jag liksom förstå om och om igen vem jag är, varifrån jag kommer och allt sånt här, allt möjligt om mig själv som jag tydligen då inte bar på hela tiden. Utan när jag lekte och när jag var, så var jag i liksom den här stunden. Och sen alltid då så kom det sen tillbaka allt möjligt annat.
Vad innebar den här vågen? Är det en tung våg som kom över dig?
Jag tror att den var ganska tung, ja. Den handlar väl om att vara annorlunda. Ja.
I skolan var du den enda som inte såg ut som alla andra?
Ja, i början åtminstone. Ja.
Och var det, när du började skolan, eller hur ska vi säga, när märkte du, kommer du ihåg det? Att när du märkte första gången att nu är du inte som alla andra?
No, då var jag nog ganska liten. Jag var i lekskola redan, i dagis. Och så måste jag ibland fråga mamma, måste jag fråga hur jag ska, liksom, vad jag ska säga åt andra barn som frågar vad det liksom är för konstigt med mig. Eller varför jag ser ut som jag gör, eller någonting sånt. Så hade jag inte något färdigt svar, och så talade vi om det med mamma. Hon jag tror att hon förklarar någonting om det, att din pappa är från Afrika, och det kan du säga att de, så vet de, att då förstår de åtminstone att det finns liksom någon grej med det, och att sånt, någonting sånt sa han. Och så förklarade jag det åt dem, och då blev de, för det mesta så blev de bara tysta och förstod nog, och då var det liksom inget problem. Men, och det var oftast inte någonting negativt, eller ingen liksom reta mig direkt när jag var, åtminstone när jag var liten, helt liten. Men det var alltid ett sådant litet utanförskap. Och det baserade sig ganska mycket på utseende.
Minns du själv att under vilka perioder det här var det som tyngst?
Som tyngst? Vilket, alltså vänta nu, som tyngst, vilket då, som tyngst? Att känna sig utanför,
ja,
eller att vara mörkhyad
det,
eller någonting?
Ja, att folk frågar, ja, att varifrån kommer du? Bara den frågan kan jag tänka mig att är enormt jobbig att få.
Ja.
Och jag tror att folk kanske inte frågar det mer på samma, för vi har utbildat oss. Vi är liksom,
ja.
Vi, ja, du har märkt det.
Skillnaden. Alltså, ja, nej, alltså, nu har jag kanske inte rört mig heller så mycket, men jag tror att det nog på sist, liksom här helt inom några år, jag vet inte hur många år, kanske fem år,
ja.
Så hade det nog kommit färre sådana frågor. Och nu vet jag ju också vad jag ska svara på det.
Ja.
Eller nu kan jag på något sätt stå upp för mig själv på ett annat sätt.
Alltså jag kan säga att det är att ännu för 5-10 år sedan så skulle jag ha helt glatt fråga. Kommer du? Ja. Men jag skulle hellre hoppa ut genom fönstret från att fråga någon så dum fråga nu.
Ja.
Och det är liksom, jag har bara fått lära mig det. För inte har jag heller menat något illa. Utan
nej.
Bara inte fatta.
Nej, det är just det. Ja, men om du nu frågar, jag kan nog svara på det kanske. Jag kommer ihåg liksom, i lågstadiet, i slutet av lågstadiet så kände jag mig jätteful för att jag var annorlunda. Eller, grejen med mig och min bild på min kropp och mitt utseende är det att jag har kanske ganska länge, eller kanske alltid haft en sån bild att jag är objektivt snygg och fin och bra. Att alla kroppar är helt liksom jättekivaga. Men sen den känslan att jag inte duger eller att jag är ful eller sån som jag också bär på, så kommer från vad andra tycker och säger och sånt om mig. Så i slutet av lågstadiet så kände jag mig ful, men det var mer en sån där, jag var mest störd på att andra barn inte tyckte att jag var snygg. Och så var jag helt sådär att, varför fattar de inte att jag är snygg? Och den samma känslan så tror jag nog att jag hade också senare. Ja, men sen när det höll på tillräckligt länge det där att jag aldrig fick bekräftat att jag är snygg, så då började jag tro på det själv. Och hemifrån så var det mera, det var inte så mycket fokus på kroppen. Eller det var viktigt att man inte skulle fokusera på kroppen. Ja, man skulle fokusera på hjärnan. På att vara bra i skolan eller på att kunna saker eller på att vara duktig. Och också så här, lite så här duktig flicka-syndrom. att liksom klara sig genom mycket situationer på egen hand också.
Minns du första gången då, när du har sen någon gång fått spegla dig i någon som ser dig så som du ser dig själv? Som ser att du är snygg, att du är vacker?
Så reklam är nog ganska viktigt. Det talas mycket om det just nu, tycker jag. Om representation och sånt. Men det är nog viktigt. Jag såg, det var någon, vet inte om det var en Ellos-katalog eller någon sån här katalog. Så där fanns någon modell som var brun. Så var jag helt sådär, wow. Kan man vara sån? Och kan jag vara i den här världen? Kan jag vara synlig? Och det var nog ganska coolt.
Hur var puberteten för dig?
Puberteten, oj oj. Det känns lite konstigt att kroppen liksom förändrades för att just i och med att kroppen inte var i fokus i vår familj. Och så hände det ändå grejer i kroppen. Så var det lite svårt att de behandlade. Jag kommer ihåg att jag kändes över att jag började svettas. Och det känns jag kanske ännu också över. Och det syns och det är så pinsamt. Och det är så. Och nu så känns jag inte mer över att jag har hår på kroppen. Och det har jag kanske inte känts över så jättemycket, för min mamma var också sån där hårig människa. Eller alltså hon hade liksom hår under armarna och hår på benen och hon, ibland så rakade hon nog av sig det, men det var inte liksom så viktigt hemma. Men det var också en sån grej att sen om man ville raka sig under armarna så var det lite svårt att veta hur, eller liksom, då hade man ingen som visade på något sätt jättefeminina grejer åt den. Och också smink var jättekonstigt. Det var inte heller någonting vi gjorde hemma, utan det var så där. Man fick nu lite experimentera om man ville. Att det var liksom inte förbjudet, men det var inte någonting som uppmuntrades heller. Ja, så det där med hår är inte så farligt. Och det var inte så farligt då heller, men att svettas var nog jättepinsamt.
Så när det där puberteten kom, hade du någon som du kunde prata om de här sakerna med? Alltså hemma kanske inte, men kunde du prata med någon om det?
Mm, och hemma med min syster, som var hon 4 år äldre än jag. Hon var nog vi var jättenära när vi var små, så var vi jättenära när vi växte. Men sen i något skede så blev det en sån där, det blev en period där hon liksom fått gymnasiet eller började umgås med några äldre vänner. Hon fick vänner och så lämnade hon mig. Men, ja, eller någonting sånt, så att hon inte riktigt hade tid med mig. Och det var kanske just då ungefär när jag var i puberteten, så det var lite svårt. Och då hade jag inte riktigt någon, det var kanske mamma som jag nu frågade grejer av. Men det var också lite så där konstigt.
Hur känns det att bo i din kropp just idag?
Hur känns det att bo i min kropp just idag? Det är en lite svår fråga. För att jag tror att jag ganska ofta också stänger av att liksom det här med att känna efter. Och det har kanske att göra med att sen om jag känner för mycket, om jag känner efter för mycket, så då måste jag stanna. Och då måste jag på riktigt liksom göra någonting åt det om jag inte mår bra. Och jag vet också att jag inte mår bra ganska ofta. Jag är liksom medveten om att det finns en ganska stor chans av att jag inte mår bra just den dagen, så då känner jag inte efter så jättenoga. Så då, om jag inte känner efter, så då funkar jag nog ganska bra. Då kan jag göra massor med grejer.
Men talar vi då om kroppen och psyke, eller är det samma sak för dig?
För mig så jobbar de nog jättemycket tillsammans. Ja, och det liksom syns i min kropp när jag inte mår bra, till exempel.
Vad finns det för saker som får din kropp att må bra? Som får dig att må bra?
Att sova och att sy, kanske.
Men hur klarar du av att sitta? Att du måste ju sitta, jag tänker nu på symaskinen, att det är en väldigt jobbig ställning att sitta och sy.
Nåja, man måste nog stiga upp ibland. Man måste nog också se till att jumpa. Det som jag har börjat nu, jag har börjat gå en kurs, en danskurs.
Hurdan dans?
Reggaeton och twerk.
Nej!
Ja! Och det är det bästa som finns. Det är så roligt. Det är så roligt. Alltså. Och det känns så bra i kroppen. Det är också en sak som känns bra i kroppen nog. Att dansa och att röra på sig. Men inte så där att man tävlar, utan så där att man bara gör det för att det är roligt. Ja.
Jag skulle gärna testa, men jag tror att jag skulle skämmas ihjäl mig för att alltså, nej. Alltså, till exempel twerkande, det är ändå meningen, eller det ska se ändå lite sexigt ut.
Ja.
Och för mig är det pinsamt att jag skulle försöka vara sexy.
Jag vet den där känslan, och jag hade den nog jättelänge, men kanske när jag flyttade till Rovaniemi och annars också hade lite äventyr på gång. Det var liksom, eller just det här bara att jag flyttade till ett helt annat, till en helt annan kontext. Och det var liksom, jag hade ingen som jag kände där heller. Så då kunde jag bygga upp en helt ny identitet på sätt och vis. Och då slutade jag skämmas över att vara sexy. Och det var jätteskönt. Jag vet inte, den där processen kanske började före jag flyttade, men i alla fall så där så kunde jag sen leva ut min sexighet, eller åtminstone bygga på den, eller på riktigt våga säga det, eller våga liksom vara det. Och då var jag lite med i en sån här burlesk grupp också i Rovaniemi. Och det handlade också just om att man behövde inte heller uppträda, utan bara det där att man fick vara med i en sån här grupp där fokuset på sätt och vis var i att få vara sexy på sitt eget sätt, om man vill. Och få lite klä ut sig och lite på något sätt så där kolla vad man själv tycker att det är sexigt och sånt. Så det var nog jättefint.
Alltså det där låter helt ljuvligt, för att, och jag tror att många äldre kvinnor säkert skulle behöva det, därför att vi är kanske mera uppfostrade med att det är fult att vara sexy. Vet du, man ska inte anspela på det. Men varför skulle det vara fult?
Ja, jag tycker inte att det är fult. Men ja, alltså, nu tycker jag ibland också att det kan kännas pinsamt fortfarande. Eller, jag vet inte riktigt varför. Varför skulle det vara pinsamt? Jag vet inte, men alltså, no, hela vårt samhälle är ganska uppbyggt på att det är smutsigt att vara sexy. Att vilja vara sexy. Man ska vara sexy på ett visst sätt.
Men ganska
men
ytligt.
Men sen om man vill vara sexy, ja. Och om man vill, liksom vill vara sexy på sitt eget sätt, så då är det smutsigt. Men det är ganska skönt sen när man förstår att man nog kan vara sexy på sitt eget sätt.
Men visst håller de här sakerna också på att förändras, hoppas jag?
Ja, jag tror det. Jag tror det, ja. Jag följer ganska mycket sådana människor på Instagram som är öppet sexiga på sätt och vis. Eller de visar de utstrålar som den, vad heter det, agens kan man använda. Eller sådär att de äger sin egen kropp och så visar de den på ett sånt sätt som de själv är bekväma med. Men det är ändå liksom utåt, det är ju ändå liksom offentligt på Instagram till exempel. Så då är det ganska skönt att faktiskt få se sånt. Och jag följer ganska mycket sådana människor på Instagram och då får jag också input. Då är jag också liksom lite omringad av det.
När mår du bra i din kropp?
Jag mår bra i min kropp när jag känner mig trygg. Ja. Min kropp, när den är lugn. När jag är lugn och jag är trygg, då känns min kropp också lugn och trygg och varm och slapp och mjuk och skön.
Var hittar du trygghet?
Oftast hemma. Oftast med människor som bryr sig om mig på riktigt. Med vänner och med familj. Och också, ja, det har att göra med sådana situationer där man inte behöver leka att man är någonting annat än vad man själv är. Man behöver inte lyckas med någonting. Man kan misslyckas. Och det är helt okej. Ens värde mäts inte på basis av det man gör, utan bara på basis av att man finns där just då.
Nå, i motsatsen då, i vilka situationer känns det otryggt?
I stressiga situationer, men jag funderar, vad är det som gör stress för mig? Kanske när jag inte vet vad som ska hända till nästa. Då blir min kropp också spänd. Och i sådana situationer där jag liksom måste vara rädd för att bli attackerad på något sätt. Och attackerad kan vara på olika sätt. Det finns många sätt att bli attackerad på.
Blickar,
ja.
Rop, vad som helst.
Ja.
Om du känner ångest, känner du det någonstans i kroppen också?
Ja, ibland. Ja, jag brukar få svårt att andas. Eller liksom min andning blir ytlig. Och sen om min ångest har att göra med någon annan människa, så har jag en sån här grej att jag tror att det är mest höger hand. Vissa muskler i höger hand spänner sig. Och jag får inte dem att slappna av.
Blir det sådana klofingrar? Har du hört om det? För det ska vara jättevanligt.
Okej, nej, det är inte klofingrar.
Jag sitter och visar här något underligt. Ja. Jag tar tillbaka det.
Ja. Jag försöker känna här på min arm att vänta nu, vilka muskler är det? Det är liksom mellan armbågen och handen.
Underarmen.
Underarmen, så heter det här på insidan av underarmen. Så där är en sån här lång muskel. Så där inuti. Där brukar jag ha ont. Ja, väldigt specifikt. Men det är alltså när jag har ångest som har att göra med någon annan människa. Och ångest som har att göra med kärlekslivet eller min sexighet.
Vad intressant. Har du försökt reda ut det? Varför den sitter just där i underarmen?
Jag har inte hunnit så långt att jag skulle veta varför. Men, eller nu har jag bara kanske... Eller jag har kommit så långt att jag har märkt att det här liksom ett band.
Jag tror redan att det är ganska stort att hitta det sambandet. Att sånt kan ta ganska många år för någon att komma på.
Mm.
Du berättade att du syr, att det är bra för din kropp. Och sen också dansa och sova. På vilka andra sätt tar du hand om dig själv?
När jag har mått riktigt dåligt. Jag har alltså haft ångest och depression har jag också lidit av. Några olika depressioner eller sådana depressionsperioder kanske. Nu är jag i ett ganska bra skede av det. Att jag lider mest av ångest. Nu då och då, men inte av depression kanske direkt. Kanske, jag vet inte. Men jag har då fått hjälp för det via sjukvård och så vidare. Och nu så har jag söker efter rätt sorts terapi och terapeut. Så det är också ett sätt för mig att köta om mig själv, det är att tala med någon. Att faktiskt ta tag i det. Att inte bara vifta bort det. Och att inte tänka att det nu bara är någonting som jag måste stå ut med. Utan att det faktiskt är på riktigt. Och ett problem är också det. Eller har varit det att jag har känt att jag mår nog ganska dåligt. Och jag har ångest och så vidare. Men jag är kanske inte riktigt sjuk. Jag är inte så dålig som vissa andra människor kanske är. Att då kanske jag inte är värd att få vård. Men det är också en sak som jag nu har förstått. Att man måste ju nog sköta om sig. Och man är nog värd att få vård om man inte mår bra. Också om man skulle må bara lite inte bra. Så får man sköta om sig.
Alltså det där är så viktigt att du säger. Därför för att det där är ganska vanliga känslor. Jag har förstått att man tänker att ska jag nu uppta någon annans plats och så vidare. Men det är ju jätteviktigt för att om man kommer och får bra vård i tid så kan det också hjälpa ganska mycket. Vet du, att det behöver kanske inte bli så långvarigt eller så djupt.
Ja,
så,
det är lite förebyggande.
Exakt, exakt. Så som jag tänker det så borde alla gå i terapi.
Ja.
På riktigt, och speciellt de som tänker att nej, jag behöver inte. Men vad var det som fick dig första gången att söka dig till terapi?
Det var det att jag inte kunde liksom fortsätta. Då kanske jag kände att nu är jag tillräckligt sjuk för att faktiskt få hjälp. Men jag tycker också att det är synd att det måste gå så långt att jag bara liksom grät och bara... Då studerade jag, så jag kunde inte göra mina studier ordentligt. Det började liksom störa vardagen och så vidare. Att jag inte orkar göra grejer, jag orkar inte finnas, jag orkar inte stiga upp. Jag orkar inte göra något annat än bara ligga och gråta. Eller ligga och stirra. Så då måste jag ta tag i det, för att jag kände att det går inte att fortsätta på det viset.
Men då sökte du efter hjälp och fick också hjälp lite?
Ja, jag fick lite hjälp. Jag fick via studiehälsan, vad heter det, där i Rovaniemi där jag studerade. Så där fick jag en del hjälp. Men sen, det har nog varit en ganska lång process att få den hjälp som jag skulle behöva. Och nu också, just nu så söker jag också efter... Eller det är lite svårt att kanske hitta det som jag söker efter. För det som jag allra helst skulle vilja. eller en sån terapi som jag allra helst skulle vilja ha, är att jag skulle få tala med någon som inte är vit. Någon som skulle tala svenska eller skulle förstå när jag talar svenska och inte vit. Så det är liksom... Det i svensk Finland eller i liksom Finland är det ganska svårt att hitta någon sån. Kanske, alltså i Sverige skulle det vara lättare, men där tänker jag mig att det också kan vara svårt. Och sen tycker att det är ganska viktigt med så här kontakt, närkontakt och så vidare. Eller nu är det corona så nu kan man inte ens ha närkontakt, det är ju också svårt. Men att kunna liksom ändå se varandra helt så här face to face. Inte via telefon eller inte via videosamtal.
Och varför är det viktigt att den där människan, att den inte är vit?
För att man kan läsa på, man kan lära sig, man kan liksom ta in massor med information om andras erfarenheter. Men man kan aldrig riktigt få in tillräckligt med liksom den sortens empati om en sån här erfarenhet som jag har i en mörkhyad kropp eller en icke-vit kropp. För mig skulle det till och med räcka att inte vara att tala med någon som inte är massan, kanske, tror jag. Så
det är omöjligt att förstå hur det är att vara en annan människa skinn, och det är så synd.
Precis. Ja. Ja, just det där med att ja, man kan ju, eller just det här alltså, att man kan ju lära sig, man kan läsa, man kan allt möjligt, men att faktiskt leva i det. Att det liksom aldrig går bort. Och det är inte heller någonting man vill att det ska, att ska försvinna, men det är också någonting man måste bära hela tiden, för att ofta är det någonting man bär istället för att det bär en.
Har du någon gång straffat din kropp?
Jag har inte haft till exempel ätstörningar på det sättet egentligen. Som vissa andra människor har. Att de, ja, ätstörningar handlar oftast mer kanske om kontrollen att straffa sig själv. Men jag har nog haft och kanske fortfarande har en tendens av att förändra mig själv. Vill förändra mig själv så att jag ska vara mer älskvärd eller sexigare eller inte så äcklig eller inte så ful eller någonting sånt.
Om jag förstår dig rätt så har du liksom primärt så straffar du dig bara med att tänka fula tankar om dig själv. Eller bara och bara, det är också en stor grej.
No, det är mera så att jag till exempel... har jag låtit bli att säga vissa saker. Jag har varit mera tyst. Jag har varit mera osynlig. Jag har varit mera inåtvänd. Kanske kura ihop mig lite. Min kropp förändrar sig på det sättet också. Så att jag inte ska synas så mycket. För att då kan jag inte vara äcklig om jag inte syns. På sätt och vis.
Jag har mycket svårt att tänka på det när jag ser dig nu.
Jag tror att jag har ganska trygga människor runt omkring mig nu. Eller så allmänt i mitt liv. Så jag tror att jag vågar liksom vara mig själv nu. Men jag har nog också, just det som jag sa om att jag nog alltid har känt att jag objektivt är fin och bra och snygg. Så det har nog alltid följt med mig. Men sen just det här att när jag till exempel var i ett ganska dåligt förhållande där jag hela tiden blev nedtryckt och inte fick liksom ta plats och inte fick vara mig själv och inte fick egentligen vara en ordentlig människa och vara mig själv, så då i det förhållandet så kände jag att jag måste ändra på mig själv jättemycket, och det blev nog jättetoxiskt sen. Men samtidigt så har jag då liksom haft såna två olika sidor av mig, att jag känner att jag kan vara stark och min personlighet är ganska så öppen och på det sättet. Men sen när jag blir påverkad utifrån och när jag blir rädd för att synas för mycket, eller om någon säger att jag syns för mycket eller att jag är för mycket eller att jag är någonting som jag inte känner själv att jag är, så då börjar jag sen ändra på mig. Och jag är ganska, det, kanske just det här att jag är så öppen och så här verbal också, på det sättet liksom känner mig själv på ett visst sätt och ganska så här djupgående, har en sån här inre dialog som också är ganska stark, så är det också ganska lätt för mig att ändra på mig själv. Och då blir jag ju en kameleont. Och då kan jag ju sen bli någonting helt annat än vad jag egentligen känner att jag skulle kunna vara om jag bara skulle få. Och det har jag liksom gjort nog ganska mycket i mitt liv. Men just nu så känner jag att jag inte behöver göra det. Och det är skönt. Utom att jag nu liksom har den här ångesten som ändrar mig alltid då och då. Men vissa dagar så kan jag vara mig själv mer och vissa dagar är svårare.
Då undrar jag, undrar ändå sådär med det där förhållandet som du berättade om. Så hur tog du dig ut ur det?
Jag flyttade. Ja, jag flyttade var det 1000 kilometer eller någonting. Mina studier tog slut och så flyttade jag bort. Ja. Nej, men för så jag, det var ungefär så.
Ja, men för att jag tänker sådär att det kan ju hända ganska mycket i ett förhållande att man ger avkall på så mycket av sig själv att det kan vara svårt att hitta sig själv igen. Ja. Så hur såg det där processen ut efteråt?
Då, när jag hade flyttat så hittade jag en sån här äventyrlig sida i mig och jag började tindra och hitta alla möjliga människor på Tinder och det var spännande och träffa nya människor och testa olika grejer och så vidare. Inte nu något jätteradikalt, men men för mig så kändes det som en helt ny värld att liksom inte vara ihop med någon utan bara liksom typ dejta. Det hade jag inte gjort så mycket förrän jag flyttade till liksom Rovaniemi till exempel, så hade jag inte dejtat nästan alls. Jag var ju hemskt ung då.
Men
vissa människor började dejta jätteunga. Jag var inte i några jättedjupa förhållanden eller ens liksom dejta förrän jag studerade. Sen när jag studerade i Rovaniemi så dejtade jag kanske någon och sen träffade jag den här människan som jag var ihop med. Och sen var jag ihop med honom några år. Fast alltså, nu är jag igen i ett förhållande och jag tycker det också är skönt. Men det var nog jättespännande att dejta däremellan och det var jätteroligt. Och det är jätteroligt att träffa nya människor också. Inte bara liksom sådär eller det som jag tyckte om var att jag fick vara en sån här sexy figur. Det var nästan som en egen någon slags sån här alltså ett alter ego, men inte riktigt ett alter ego. När jag dejtade så hade jag nästan ett alter ego, men det var ändå jag. Men jag fick vara på ett annat sätt, fick jag vara sexy och jag fick berätta saker om mig som inte kanske annars skulle ha kommit fram. Och så var det roligt att träffa nya människor och att inte bara träffa människor som är vänner, utan man får ha den där lilla gnistan också.
Kommer du ihåg någon fin komplimang som någon har sagt åt dig som har stannat kvar hos dig?
Jag tycker om när min nuvarande partner kommenterar min rumpa. Han säger att jag har en kiva rumpa och den är fin. För att hemskt länge så tyckte jag att den var för stor och för någonting, att den var ful. Men det är ganska viktigt nu för mig att han tycker om den. Så det är nog väldigt kiva.
Jämför du din kropp och ditt utseende med andra nu?
Ja, nu gör jag det mycket också nu.
Och hur går de här tankebanorna då?
Just nu så har jag börjat kanske så där jämföra mig mer positivt med människor. Jag har börjat se bra saker i min egen kropp och jag har börjat liksom uppmärksamma sånt som jag uppskattar i andras kroppar. Och så ser jag det också i min kropp och så blir jag jätteglad. Men det är nog jättemycket också som nämnt att jag ser någonting som jag blir avundsjuk på eller att jag känner att jag liksom inte är lika bra eller lika snygg eller lika på något sätt skicklig. Av någon orsak så är det, ja, det är kanske också sån här ableistisk grej. Att om någon kan göra någonting, om någon är stark eller om någon är skicklig på någonting eller om någons kropp performar bättre än min, så då är det mera värd. Eller, ibland känns det så. Men det är ju inte alls sant. Ja, no, alltså kanske just så här att om någon har jättetränad rumpa eller tränade muskler och jättesmal och jätte på något sätt så där normativt snygg, så kan jag nog, nu har jag kanske, jag har ganska bra kommit ifrån det, att jag skulle liksom tycka att jag skulle måste vara sån också, men ibland så är det nog så där som att jag känner att jag också borde vara sån, och att det är bra att vara stark och kunna springa snabbt och kunna lyfta grejer och kunna, speciellt också att orka, vet inte, om man har ett jobb där man står mycket, så orka stå hela dagen. Det är bättre att orka stå än att inte orka stå. Då är man mera värd om man orkar stå. Eller sådär, sådana grejer. Mm. Men estetik är också så personligt, eller inte ens personligt, utan estetik är jätte sådär, har att göra med vad vi har lärt oss att det är snyggt. Så det är svårt. Men jag har försökt nu jämföra mig själv sådär, just sådär positivt. Att jag ser sånt som jag tycker om i människor. Och så hittar jag det i mig själv. Och så tycker jag att jag är jättebra. Men det är också någonting man måste öva på.
Finns det några andra insikter som har... Om vi tänker att det lyssnar nu, låt säga, i kyrkslet en brun flicka. Hon råkar vara den enda på sin klass. Så... Finns det någonting du skulle kunna säga åt henne?
Att det är inte ditt fel att du är annorlunda. Om du känner dig annorlunda. Och du är jättefin och bra. Och, ja, kanske också att det är inte så viktigt hur man ser ut. Eller det är inte det viktigaste. Det är viktigt hur man ser ut. Men det är inte det viktigaste. Och det, man får se bra ut, man får känna att man ser bra ut. Och man får tycka att det är kiva att andra människor tycker att man ser bra ut. Men det är inte det viktigaste. Om hon nu är den enda på sin klass som är brun, så kommer det nog att finnas flera bruna människor i världen som hon kan så här se upp till och se omkring sig och jämföra sig med.
Det här är en podd från Svenska Yle.